Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, det er samme som gammeltestamentlige teksten, fast en lite lengre tekst, så at vi får med mer av sammanhanget. Det er fra første kungaboken, kapittel 18. Vi leser fra vers 17. Når Ahab fikk se Elia, sa han til honom: «Er du her, du som drar olykka over Israel?» Elias svarade: «Det er inte jag som drar olykka över Israel, utan du och din fars hus, för ni överger Herrens bud och följer balarna. Men skicka nu efter och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Asheras 400 profeter som äter vid Isabels bord.» Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sa: «Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.» Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sa Elia till folket: «Jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. Ge oss två tjurar och låt den välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sen ska jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter kan ni åkalla er Guds namn, men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud.» Allt folket svarade: «Ditt förslag är bra.» Elia sa till Baals profeter: «Välj ut åt er den ena tjuren och gör i ordning den. Ni får välja först eftersom ni är fler. Åkalla därefter er Guds namn, men tänd inte elden.» Det tog den tjur som han gav dem och gjorde i ordning den. De åkallade Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: «Baal, svarade oss.» Men inte ett ljud hördes och ingen svarade. Och hela tiden dansade de omkring altaret som man hade byggt. När det blev middag retades Elia med dem och sa: «Ropa högre! Visst är han en gud, men han kanske sitter försjunken i tankar, eller så är han upptagen eller på resa. Kanske sover han, men då ska han väl vakna.» Då ropade de ännu högre och ristade sig, som de brukade, med svärd och spjut så att blodet rann på dem. När det blev eftermiddag profeterade de extatiskt ända tills det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Elia sa då till allt folket: «Kom fram hit till mig.» Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söner stammar, eftersom Jakob hade fått ordet från Herren: «Israel ska vara ditt namn.» Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av 2 seamot. Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sen sa han: «Fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden.» Därefter sa han: «Gör det en gång till.» De gjorde så för andra gången. Och sen sa han: «Gör det en tredje gång.» De gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret. Och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: «Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.» Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det, föll de ner på sina ansikten och sa: «Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud.» Men Elia sa till dem: «Grip Baals profeter, låt inte en enda av dem komma undan.» De grep dem, og Elia førte dem ned til bekken Kishon og drepte dem der. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord er sanning. Amen. Ja, på berget Karmel var det sanningens time. Det skulle bevises hvem det var som var Gud. Hvem er det som er Gud? Når Ahab møtte Elia, så frågade han, «Er du her, du som drar olycka over Israel?» Så frågade han. Elia hadde jo bedt om at Gud skulle låta bli at sende regn over Israel. Vi leser i Jakobs brev at det var 3 år og 6 måneder utan regn. Så det var en veldig lång torka. Mycket längre än den torkan som fanns här i Sverige för inte så länge sedan. Och Ahab, han visste att Elia hade ett finger med i spelet när det gällde den här torkan. För Elia hade gått direkt och sagt det till Ahab innan torkan. Att Gud skulle låta bli att sända regn. Så trots att Elia var förföljd, många människor förföljde honom och ville ta livet av honom. Så ville ändå inte Ahab det, för han förstod att Elia, han hade makt att det skulle kunna bli regn igen. Att han kunde be till Gud och att det skulle kunna bli regn igen. Så det var nog därför Ahab gick med på det här förslaget att de skulle samlas på berget Karmel. Och Elia, han förklarade ju inte vad de skulle göra där på berget Karmel. Han sa bara att vi skulle samla hela folket och alla Baals profeter. Men han sa inte vad de skulle göra där. Så Elia var lite lurig. Men han lyckades att samla hela folket. När de kom upp på berget så frågade Elia folket. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Det fanns alltså ganska många i Israel som både tillbad Herren och Baal. Men sån vill inte Gud att vi ska göra. Gud vill ha hela vår tillbedjan. Han vill inte att vi ska tillbe både honom och avgudar. Det tolererar inte Gud. Det är intressant att jämföra hur Baals profeter bad till Baal och hur Elia bad till Herren. Baals profeter, det står att de bad från morgonen ända till middagen. De tänkte sig att de behövde be väldigt länge för att Baal skulle höra. Och tydligen så behövde de ju det också, för det hände ju ingenting. Så då behövde de bara fortsätta be och be och be jättelänge. Och så tänkte de sig att de måste ropa högt för att Baal ska höra. Och de ropade ännu högre när Elia hånade dem och var sarkastisk mot dem. Men det är typiskt människotankar att tänka att vi måste blidka Gud för att han ska belöna oss. Han ger oss en belöning om vi presterar någonting först. Och därför ropade de högt och de dansade, profeterade extatiskt, ristade sina kroppar till blod och så vidare. Men sånt behöver inte Gud. Och Elia var fullt klar över det. Det är intressant att lägga märke till hur Elia ber till Gud i jämförelse med Baals profeter. Elias bön, den är väldigt kort. Man behöver inte be väldigt länge till Gud för att han ska förstå vad vi tänker, för att han ska förstå vad vi har på hjärtat. Nej, våra böner kan vara ganska korta. Ja, Gud, han vet ju vad vi vill be om redan innan vi ber honom om det. Så Elias bön, den var väldigt kort i jämförelse. Och han kände sig säker på att han skulle vinna Elia. Därför bad han om att de skulle dränka altaret med vatten och gräva ett dike runt och fylla diket med vatten. Och det var ju torka då, så han ville verkligen bevisa att det inte skulle ske något fusk. Därför bad han att det skulle komma massa vatten på, dränka det med massa vatten. Och sen kom Herrens eld och det förtärde inte bara brännoffret och veden, utan även stenarna och jorden, och torkade upp vattnet i diket. Och då fanns det ingen tvekan för folket att det var Herren som är Gud. Och Elia, han hade ju bett om att folket skulle bli omvända. Det var ju en del av hans bön. Omvänd du deras hjärtan, hade han bett till Gud för folket. När det sker katastrofer eller en torka eller till exempel coronaviruset, då kan vi också be till Gud om att sådana saker, sådana olyckor och katastrofer eller epidemier, att de kan leda till att människor börjar tänka mer på varför vi är här och vad händer efter döden och så vidare. Vi kan be för att människor ska bli omvända. Elia, han gjorde det ju väldigt tydligt för folket vem det är som är Gud. Och folket fick se väldigt tydligt och synligt vem det är som är Gud. Kanske vi ibland skulle önska att vi kunde bevisa lika tydligt för människor att det är Bibelns Gud som är Gud. Men vi kan inte förvänta oss att det ska komma eld ner från himlen när som helst vi ber om det. Men vi kan ju berätta för människor om det som redan har hänt. Vi kan berätta den här berättelsen. Vi kan berätta om att Gud har skapat universum. Att Gud har skapat jorden som vi lever på. Vi kan berätta om att Gud förde israeliterna ut ur Egypten. Att han delade havet mitt i tu. Och framförallt, vi vill berätta för dem om Jesus. Att Gud blev människa. Föddes av en jungfru. Att Jesus från Nazaret gick runt och gjorde underverk. Att han stillade stormen. Att han gick på vattnet. Att han uppväckte döda. Ja, att han själv uppväcktes från de döda. Efter han hade dött på korset så stod han upp från graven. Ja, vi kan berätta om det som redan har hänt. Även om vi inte kan förvänta oss att underverk ska hända i vår tid. Så vill vi berätta om det Bibeln talar om. Elia, han talade sanningen. Och Guds eld bevisade att det var Elia och inte Baals profeter som talade sanning. Det blev väldigt tydligt det också för folket. De förstod då att de kunde inte lita på Baals profeter. Utan de måste lita på vad Elia säger och lyssna på honom. Hur kan vi idag övertyga människor om att det är vi som talar sanning och att det finns andra som talar lögn? Vi kan som sagt inte förvänta oss att det ska komma eld ner från himlen för att bevisa det. Utan vi vill helt enkelt förkunna Guds ord. Vi vill förkunna Guds ord och hela Guds ord. Inte lägga något till det och inte plocka något bort ifrån det. Och ordet är som en eld, det står det i Jeremias bok. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan? Så även om vi inte kan förvänta oss eld från himlen, så är Guds ord som en eld. Vi läser om och om igen i Gamla testamentet om avgudarna, att de lockade israeliterna bort ifrån Gud. Att de lockades hela tiden till att tillbe avgudarna. Och vi läser om och om igen om profeterna som varnar för avgudarna. Sen i Nya testamentets tid så läser vi inte så mycket om avgudar. Och i vår tid så är det ju inte direkt vanligt att människor gör sig statyer och faller ner och tillber inför statyer. Betyder det då att avgudar liksom var någonting unikt för Gamla testamentets tid? Fanns det bara avgudar då? Finns det inte avgudar nu längre? Jo, det finns fortfarande avgudar. Det har det funnits genom alla tider. En avgud behöver inte nödvändigtvis vara ett objekt. Något som du faller ner och tillber inför. Utan en avgud, det är framförallt någonting som tar Guds plats i ditt hjärta. Vi kan tänka på ett idrottsarrangemang, ett lopp. Efter ett lopp så är det de tre bästa, de får ställa sig på pallen. Den bästa, den som kom nummer ett, han får ställa sig i mitten högst upp. Och sen tvåan och trean bredvid honom lägre. Gud, han vill vara nummer ett i våra hjärtan. Han vill ha den främsta platsen. Men hur ofta har vi väl inte låtit något annat ta Guds plats istället? Hur ofta har vi väl inte förtröstat på något annat eller någon annan? Det kan vara pengar eller ägodelar eller saker som vi tycker om att göra. Vi hoppas att det ska ge oss lycka och glädje, mer än vad Gud kan ge. Det har endast funnits en människa som aldrig varit en avgudadyrkare, och det är Jesus Kristus. Jesus, han föll aldrig i frestelse att tillbe någon avgud. Då han frestades av djävulen i öknen, så frestade djävulen honom: om du bara faller ner och tillber mig, då ska jag ge dig alla världens riken. Då sa Jesus: gå bort, Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Och inte heller efter det föll Jesus någon gång i frestelse att tillbe någon annan än Gud. Han hade en fullkomlig tillbedjan av Gud. Och genom tron har du blivit tillräknad den här fullkomligheten som Jesus vann för dig. Och när han led och dog på korset på Golgata, då tog han bort alla synder, alla dina synder, alla de gånger du har tillbett någon annan än Gud. Gud ser aldrig dina synder mer, eftersom Jesus har tagit bort dem. Jesus var fullkomlig på alla andra sätt också. Även det att han förkunnade sanningen. Han förkunnade hela sanningen. Han förkunnade hela Guds ord. Han förkunnade även det som gjorde honom opopulär. Han blev aldrig populär av att predika hela sanningen. Inte ens bland sina egna lärjungar blev han populär. Till exempel när han förutsade att han skulle lida och dö. Det var inte populärt bland hans lärjungar. De förväntade sig en annan messias. På samma sätt var det med Elia. Han blev inte heller populär. Han sa ju själv: jag är ensam kvar, och Baals profeter, de är 450. Så vi kan aldrig räkna med att bli populära här i världen när vi predikar hela Guds ord. När vi låter bli att plocka bort något eller lägga till något. Nej, vi vill predika hela sanningen, hela Guds ord. Och vi måste vara beredda att bli avvisade av många när vi gör det. Det ser vi ju genom hela Bibelns historia, genom både Gamla testamentet och Nya testamentet. De troende har alltid blivit avvisade av många när de har förkunnat hela sanningen. Men det vill vi göra för att människor ska bli omvända. Det är ju utav kärlek för andra människor som vi vill hålla oss till hela sanningen. För vi vill undvika att människor ska hamna i helvetet. På berget Karmel, då kom det eld från himlen. Men i helvetet, där finns det en sjö full av eld. Vi vill predika hela sanningen, för vi vill inte att människor ska hamna där. Vi vill be för människors omvändelse, som Elia gjorde. Omvänd du deras hjärtan, bad Elia. Han kunde ju ha varit bitter och arg på folket för att de hade fallit bort ifrån Gud så grovt. Men ändå så hade han kärlek till dem och bad: omvänd du deras hjärtan. Så Elia, han är en förebild för oss i den här berättelsen. Han förkastar de tomma avgudarna. Han vågar att stå upp för sanningen. Han vågar att visa att han tjänar Gud bland folket som hade fallit bort från Gud. Elia, han är en förebild för oss. Att han ber till Gud, att han ber till den enda sanna guden. Den enda som kan hjälpa. De tomma avgudarna, de kan ju inte hjälpa. De kan inte höra, de kan inte svara. De kan inte hjälpa eller frälsa, utan det är endast Gud som kan höra oss och svara oss, och som kan hjälpa och frälsa oss. Amen. Låt oss be. Kjære Gud, forlåt oss for alle de ganger som vi har tilbedt noen annen eller noe annet enn deg. Takk for at du har tagit bort alle våre synder. Takk for at vi får lese om dine mektige gjerninger i Bibelen. Hjelp oss at dele alle disse fantastiske berettelser med mennesker, så at de kan bli omvendte. Og vi vil be for at flere mennesker skal bli omvendte og komme til tro på deg. I Jesu navn. Amen.